NHL-podden sponsras den här veckan av risk.com och precis som förra veckan har vi fått 500 kronor att spela för. Då var det jag som ryckte in och tippade tre matcher och gick sådär, så att nu får Bjurman återigen chansen att tippa, och skulle vi vinna så går pengarna till Rädda Barnen. Bjurman, vad har du för trippel den här veckan?
Ja, vi tittar på lördagsmatcherna och jag börjar med vad jag tror är en given en spik som de säger i travsammanhang.
Ja.
Och det är etta på New York Islanders Buffalo.
Okay.
Buffalo tycks ha gett upp. Islanders är ju det de är. Och är riktigt bra. Kommer vinna där i NASA Coliseum en lördag kväll. Ja. Sen har vi stormatchen Tampa Bay-Washington. Den kommer att ådra sig mest intresse av alla. Otroligt spännande. Och jag säger att det blir en tvåa efter overtime. Kryss först och sen vinner Washington på övertid. De är väldigt revanschsugna efter senaste förlusten mot Tampa.
Usch. Ja.
Och sen har vi en liten chans. Jag tror att Winnipeg möter Montreal hemma. Montreal har så otroligt mycket att spela för nu. Så det blir en tvåa där.
Okej. Jag är inte helt bekväm med jag hoppas det blir en jinx det där Washington-tipset. Hur som helst, spel på samtliga NHL-matcher. Det finns på risk.com.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name.
Hallå, 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 hallå.
Hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv som vi just hörde från Stockholm.
Hallå, hallå.
Med mig, Per Bjurman, i New York, ett soligt New York. Och vi ska nu spela in avsnitt nummer 235 av detta podd.
Ja, precis.
Och hur står det till med Ekeliv? Du har bara återanpassat dig till livet i Sverige efter din tur hit.
Ja, exakt. Jag måste erkänna att jag var rätt så jetlaggad första dagarna. Det går ju inte att undvika. Det här var faktiskt tionde gången jag var i USA. Så jag är uppe i tvåsiffrigt.
Oj.
Och ändå så har jag åkt på rejäla smällar varje gång när jag kom hem och började jobba dessutom direkt. Så brukar jag... Ja, det brukar vara uppförsbacke. Jag ska säga.
Det är inget man kan komma över med hjälp av rutin. Jag blir fortfarande... Framförallt när man åker åt det hållet. När man åker österut och kommer tillbaka till Sverige så jag blir helt förstörd.
Det är så, ja, jag har förstått det på det också. Så att jag måste vänja mig vid det här helt enkelt. Det kan man helt enkelt göra utan det bara är så. Man kommer
bara. Det blir till och med som allt annat blir värre med åren.
Är det sant? Vilka uppiggande nyheter du kommer med här.
Baksmällor och jetlag, det blir verkligen bara värre med åren. Jag är ledsen.
Oj då. Ja. I övrigt känns det bra. Nu har det gått en dryg vecka sedan jag satt bredvid dig i korrosoffan och spelade in en podd här. Och vi har ju hunnit med en trevlig podd med Bodin däremellan också som piggar upp måste jag säga. Så att jag ser mig i bra form.
Ja, det är nästan som man saknar Bodin idag.
Det var faktiskt kul att ha med honom. Det var uppskattat bland lyssnarna har jag förstått. Och vi tyckte det var väldigt kul och lärorikt också att ha med målvaktsexperten här i podden.
Verkligen, man känner sig klokare och mer informerad när man har haft umgänge med en sån extrem expert.
Ja, som bryr sig om hur exakt hur många centimeter det är mellan benskydden och sånt där. När de står uppställda i målet och vinklar och hittar i. Så det var kul att ha med en.
Det var det verkligen. Hör du, vi ska ju såklart prata om slutspelsracet idag också. Det är bara en och en halv vecka kvar av grundserien nu, otroligt nog.
Oj, det kan vara det näst sista avsnittet då, eller det... Ja, det börjar verkligen närma sig slutspel här, jätterace nu alltså, oj.
Ja, vi kommer väl ha ett avsnitt kvar inför sista helgen när det verkligen avgörs allting.
Ja.
Min bild är ju, har varit länge att det är inte någon av de bästa spurterna. Det är för mycket som är avgjort på förhand. Vilka som kommer att mötas och så. Det är lite, tycker jag är lite tråkigt. Men somligt har vi ju ändå okokat än.
Ja, precis. Det är inte helt... Det visst, jag håller med dig där. Det är kanske inte den här absoluta dramatiken överallt. Liksom, i och med att ändå... När vi vet att Boston och Toronto kommer mötas och Tampa seglar väg totalt. Och det är på många håll och kanter känns det ganska avgjort. Men det är ju de facto fortfarande... flera lag som är inblandade i den riktiga sträckstiden där vilka som överhuvudtaget ska få spela slutspel. Så det måste man ändå glädjas åt.
Ja, det får vi göra. Framförallt i väst så börjar det ja, det är lite infernaliskt där.
Exakt.
Ja. Och ja, jag tycker det är bra underligt att vi redan är här. Jag tycker det var nyss vi satt och pratade om inför säsongen och så. Det säger swish. Sen har det gått.
Ja, alltså det är konstigt det där. För nu är det, vad är det, 56:e säsongen vi spelar in den här podden. Och det känns som att vi konstaterar samma sak här i slutet.
Vad sa du? Att det är 56:e säsongen?
Nej, inte 56:e är överdrivet. Men 56:e säsongen med ett komma emellan.
Ja. Det hade varit något. Om det hade varit 56:e säsongen. Vi började 1963.
Men... Ja, exakt. Det här är avsnitt 1390.
Nej, betydligt mer än så.
Ja, 10 000.
Ja. Jag minns när vi satt i gamla forum i Montreal.
Ja, just det, exakt. Och det var bara 6 lag i NHL.
Ja. Ja. Nej, men... Nej, det var så starkt gjort. Man har hållit i så länge.
Ja, men även om vi skulle hållit i så länge så känns det som att vi skulle konstatera att ungefär samma sak den här tiden på året i slutet av mars. Att det går väldigt fort. Visst, det är en lunk där i november, december lite grann och in i januari kanske. Men det är, ändå så känns det som att man har färskt i minne hur vi tänkte i våra införpoddar. Och hur vi resonerade då. Så smack, så sitter vi här nu och så är det dags för slutspel nästan.
Ja.
Det är konstigt, konstigt hur det ter sig år efter år.
Faktiskt. Ja. Men hör du, innan vi kommer in på racet och allt som hör till det, så ska vi, ja, det är lite nyheter har ju, lite har hänt som inte rör det direkt.
Nej.
Och vi kan ju börja med tycker jag, rätt coola nyheten att Steno Chara i Boston Bruins har fått ett nytt ettårskontrakt vid 42 års ålder.
Ja, det är faktiskt sensationellt ändå. 42 bast här om veckan fyllan och väljer att fortsätta en säsong till. Och det minst kanske, jag kan tänka mig att han kanske fortsätter ytterligare ett år efter det. Han är ju så otrolig form, den gubben.
Det sensationella är ju egentligen inte att han skriver på, utan att han förtjänar det också. Att Boston Bruins gör rätt som förlänger med honom.
Exakt.
För att som det moderna NHL ser ut ska ju 3 meter Chara egentligen inte kunna spela längre.
Nej.
Men på något vis har han lyckats anpassa sig till detta snabba, unga, kreativa, konstnärliga NHL.
Ja.
Och är fortfarande en faktor, en viktig faktor i Boston.
Exakt, visst, han halverar lönen. Det kan tyda på att, att Boston värderar han lite lägre. Men riktigt så är det inte. Chara spelar inte för pengarna längre, utan han spelar för att han spelar för att det är kul. Han vill vara kvar i det här laget. Och som du säger, han är fortfarande en viktig faktor. Han spelar inte 27-28 minuter som han gjorde en gång i tiden. Men han spelar fortfarande över 20 minuter. Han får fortfarande förtroende mot motståndarnas bästa kedja. Han har positiva underliggande siffror. Visst, han gör inte så mycket poäng längre. Men det är för att han spelar ingen powerplay. Så han används inte på det sättet. Men i defensiv, alltså trots att han har överlägset mer defensiva zonstarter än offensiva, så lyckas han flytta fram spelet. Det är fler skott framåt än bakåt när han är inne på isen. Och det är ju helt otroligt när man är 42 år att vara en sån, ha en sån impact på isen fortfarande.
Ja.
Så att man verkligen, som du säger, förtjänar ett nytt kontrakt. Att Boston verkligen vill behålla honom.
Ja, det är ju också intressant för att så sent som under World Cup 2016 där hösten, då sa ju vi och pratade om i den här podcasten att nu har nog tiden till slut sprungit ifrån honom. För då såg han ju för långsam ut och blev lite bortgjord emellanåt.
Lite kona var han faktiskt då. Han hängde inte riktigt med.
Nej, men det var som sagt i september. Han hade uppenbarligen inte liksom hittat in i sitt vanliga hans vanliga rytm över hur han kom in i en säsong. Han hade nog stört honom lite där. Ja. Men sen dess har han ju inte alls sett ut så.
Nej.
Han har inte varit någon kona.
Nej, verkligen inte. Tvärtom snarare. Han har varit, som vi är inne på, haft en väldig impact på isen. Och det som är coolt med Chara, det är som alltid har varit. Han har ju alltid varit ett fysiskt fenomen. Och ett riktigt träningsfreak liksom. Men han är ju så noga med att hålla sig i superform hela tiden, och att han säger ju uttalat att han försöker hitta knep för att trotsa sin ålder. Det ska inte märkas att han är 42 år, utan han vill vara som en 28-åring i sin prime. Så att han hittar ju nya sätt. Till exempel jag vet att han har tränat sin skridsko, just med tanke på dagens tempo NHL och att det är många unga småspelare som bara flyger fram och han måste ändå hänga med. Så har han arbetat ihop med ja, ett par amerikanska tvillingar som tog brons i konståkning här senaste OS. De två tvillingarna har hjälpt Chara att hitta nya sätt i skridskoåkningen för att bli bättre helt enkelt och bli aktivare i sin åkning. Mm. Och det har verkligen hjälpt honom. Och sådana här grejer som att han har blivit vegan här nu. Han är ju extremt noga med kosten. Så inför den här säsongen har han helt slutat med kött, helt slutat med mejeriprodukter och liksom räknar kalorier och allt vad det är. Så han är ju supernoggrann med sin fysik helt enkelt. Han ska vara på bästa möjliga sätt och försöker ju som sagt att utveckla sin skridskoåkning och hitta sätt för att man ska inte märka att han är 42 år, utan det ska vara den gamla Chara som fortfarande är så bra som han faktiskt är.
Ja. Ja, intressant. Och kul. Chara hör till ändå.
Ja, jag som är liksom i den här åldern, för mig är ju han en institution i NHL. Jag kan knappt komma ihåg ett NHL utan Zdeno Chara.
Nej, han har ju varit här hela tiden medan jag har gjort det här i 14-15 år.
Ja.
Så han är en av de få som är kvar från de första säsongerna jag gjorde här. Ja. I synnerhet av de som inte var rookies då.
Nej, precis. Han var ändå med i matchen på riktigt då liksom.
Mm. Ja.
Jag vill säga, det är imponerande. Så här, han verkar liksom utanför isen. Det påstås att han kan prata 8 språk flytande. Jag vet inte riktigt om det stämmer. Ett av dem ska vara svenska och det har jag aldrig sett prov på. Men han ska ändå kunna göra sig förstådd på svenska, vad jag förstår.
Ja, jag har pratat svenska med honom på någon All-Star back in the day. Ja, fast då sa han att han inte ville prata engelska istället.
Okej, okay. Han var ju i Färjestad under lockouten 0405.
Han förstod väl inte mitt dalmål, det var väl det.
Nej, det var kanske det som var problemet.
Han tyckte det lät konstigt när jag sa mördande.
Mördande, liksom. Kära, du är ju mördande på isen. Det gick ju.
Framförallt, och sen har jag genom åren roat mig med att gå fram till där hans skrubbar står. För hans skrubbar är längre än jag, till exempel.
Ja, just det. Jo, det är klart. Ja, oj, han har ju alltså dispens för att han är så lång. Och, alltså, den räckvidden han har, det är klart att det är ju ett jättevapen.
Tjena, du är mördande. Det tycker jag var
roligt. Ja, du måste testa igen, tycker jag.
Ja,
vi får se. Ja, men åtta språken då, han har tagit massa utbildningar mitt under NHL-karriären, så han är ganska högutbildad faktiskt. Han har mäklarlicens till exempel. Så att det är en fascinerande person, så det är nog så här, inte bara hockeyspelare.
Nej, men ska vi skvalla lite så sägs det samtidigt att han är lite snål.
Alltså?
Ja, det har berättats om att han blev till exempel i Karlstad väldigt upprörd när han hade gått och köpt shampoo någonstans. Som kostade 6,50 och så fick han veta att den i en butik intill så kostade den bara 5,25.
Ja, just det. Kära kan ju gå och mista om många kronor där liksom. På ett år.
Det lär han ha blivit upprörd av. Men det kan ju bara vara skitbra. Det är verkligen inget bekräftat.
Nej.
Nej.
Ja, spännande och coolt som sagt. Han är en levande legendar alltså.
Ja. Du... då säger man levande legend.
Ja, spelande legend. Kan man säga så då?
Ja, men legendar eller levande legend?
Ja, bra.
Det där är diskuterat.
Det där är viktigt. Ja. Det där är en riktig sån ordmärkeri alltså, som språkpoliser kommer reagera starkt på. Ja.
Apropå förlängningar, en herre som du håller högt, Tampas coach John Cooper, fick plötsligt en lång förlängning här med Tampa.
Ja.
Hur alla detaljerna känner jag inte till, men jag utgår från att du gör.
Nej, jag har faktiskt inte sett så mycket konkreta uppgifter på, det borde jag gjort, men jag har faktiskt inte sett, jag har bara sett multi-year extension och faktiskt inte vad lönen hamnar på heller, men vad jag har förstått så är det som har dragit ut på tiden, för båda parter har egentligen velat förlänga tidigare än så här, men det är lite lönen där, John Coopers nuvarande lön ligger lite drygt på $2 miljoner, men de bästa coacherna idag, jag menar, Babcock satt ju exempel med sina drygt $6 miljoner. Han är ju överlägset bäst. Men det är ju ett par coacher som tjänar runt 4-5 miljoner. Mm. Och Cooper tycker att han ska ligga där uppe. Så det var det som har varit.
Jag trodde att Babcock fick 10.
Nej, inte 10, nej. Nej,
6,25. Nej, det är ett tak även för dig.
Ja, där precis. Där sätter jag ner foten.
Ja. Ja, du, det här ska jag kolla. Det här ska vi kolla.
Nej, 6,25 eller sådär, tror jag.
Ja, vi får...
Det blir en snabb googling.
Ja, det blir det faktiskt. Ja, du har rätt. 6,25.
Ja.
Men Quenneville hade väldigt mycket också.
Ja, då kan han ha legat på 6 miljoner.
Quinn har 2,3. Julien har ju 5 miljoner i Montreal. Mm.
Barrett Trotz fick väl 5 miljoner i Islanders nu också.
Ja, det är unknown står det här. På okay. Cap-friendly-sidan.
Okay. Mm.
De har bara uppgifter på några stycken. Scott Gordon i Philadelphia 2 miljoner. Det var väl att ta i.
Ja, det var ju oväntat att det kom ut med tanke på att han är bara interim.
Ja. Mm. Travis Green har 1 miljon. Men snåra i Vancouver. Precis, ja, som, precis som Florida Panthers coach. Och vad kallar vi honom med Ekeliv?
Ja, det ska jag inte säga igen. Det blev vulgärt senast. Bobby Bogner.
Ja, Jeff Blash gillar 800 000.
Ja, exakt. Han har varit nästan en lägst betalare, tror jag. I hela, ja, hela ligan.
Det är ganska mycket pengar ändå.
Ja, ja, det är ingen synd om dem. Det är det verkligen inte.
Nej, skitsamma, pengarna. Tycker du att det här känns bra? Du som Tampa-fan. Cooper är ju väldigt omtyckt och omskriven och en charmig figur. Och han har ju haft framgång, kan man lugnt säga.
Han är ju faktiskt den tränare som har suttit på sin post längst nu i och med att Quenneville fick sparken. Så det är ingen tränare som har varit det för sin klubb längre än vad Cooper har varit sedan 2013 för Tampa, när han ju tog över mitt i säsongen för att Guy Boucher blev sparkad.
Ja. Och då... ja, men är du nöjd med det här då?
Ja, men det är jag faktiskt. Det måste jag säga. Det var ju lite sådär, när de missade slutspel för 2 år sedan, så var det ju, hängde han ju lite löst, sades det. Och det var lite kritik inom Tampa-kretsar mot Cooper, men han har aldrig riktigt varit nära, och han är väldigt omtyckt. Både bland spelare, bland fansen, uppe i ledningen också, eftersom att Julien Brisbois, general manager nu, det var han som tog honom till AHL en gång i tiden. Från början så att han knöts till Tampas organisation. Men så att jag är inte förvånad att de två ser till att det blir en förlängning. Men jag är nöjd, man. Jag tycker att han har gjort ett jättebra jobb. Och det som han framförallt är känd för, det var det du sa, karisman. Mm. Att han har en personlighet som folk fastnar för lite grann. Och lyssnar till.
Han är väldigt medievänlig. De flesta journalister blir ju charmade av honom. För att han är liksom smooth talker. Det är bara de cynikerna i New York som tycker att han är en pretty boy. Som, de vill inte gå på det.
Nej, precis. Han har ju en väldigt speciell bakgrund. Det vet jag att många av er har koll på. Men det är värt att säga det. Att han alltså är advokat från början. Aldrig spelat hockey själv på riktigt hög nivå. Han hade en hockeysatsning i tonåren, men han kom ju ingenstans. Han spelade inte på någon nämnvärd nivå överhuvudtaget. Utan satsade helt enkelt på en karriär som advokat. Och anledningen till att han halkade tillbaka in i hockeyn, det var för att han ville så gärna ha ett advokatjobb, och arbetsgivaren där sa att ja, du får jobbet om du tar över min sons high school-lag som tränare i ett år. Då får du jobbet. Mm. Och då sa Cooper, okej, okay, kan väl ta det. Och så tyckte han att det var så kul och det gick bra liksom. Så han fortsatte, han blev erbjuden att ta över ett riktigt juniorlag i NAHL, North American Hockey League, som jag tror är den näst högsta juniorligan i USA. Inne i Texarkana, som vi körde igenom på roadtrippen.
Ja,
där nere var Cooper, och han fick ju ta ett enormt ansvar där. Han fick ju måla isen, linjerna på isen, han fick sätta fast reklamen på sargerna, och han fick gå ut och sälja biljetter inför matcherna och, så här, och coacha laget. Och ha hand om vilka spel som skulle in och ut i truppen år för år. Så att han var på den nivån, började han, kan man säga. Sen han har vunnit sig upp i hierarkin hela tiden. Han vann där, han vann sen i USHL, den högsta nivån av juniorhockey i USA, efter liksom universitetslagen där. Sen kom han till AHL alltså, vann Calder Cup med Tampas farmarlag. Och nu så är det faktiskt bara NHL-nivå som han inte har vunnit i än. Men nu har han vunnit grundserien i alla fall. Mm. Så att han har varit framgångsrik, och han har en väldigt speciell bakgrund. Och alltid fått liksom beröm för sin karisma snarare kanske än sina taktiska drag och sådär. Han sägs vara underskattad där, att han är väldigt detaljerad i sin coach och inne och petar lite här och var. Men just den här kommunikativa förmågan att prata med spelarna, inte skälla på dem, utan att nå fram till dem med ord, är hans styrka.
Jag har sett honom arg också. Jag har suttit på någon träning där i Amalie Arena när han har plötsligt avbrutit träningen och skriker fucking fuckers. Ja. Att de är get this through your fucking skulls och så vidare.
Ja.
Så han har en sån sida också.
Ja, jag kommer ihåg när vi såg en match i New Jersey, Devils Tampa, när vi kom in i omklädningsrummet efter förlust för Tampa, och det var helt tyst och kallt inne i omklädningsrummet. Det kändes som att de hade åkt på, det liksom, håret stod bakåt på alla spelarna. Ja. Då kändes det som att de har åkt på en rejäl hårblåsare.
Ja.
Så att den sidan har han uppenbarligen också.
Mm. Vi går vidare. Det har varit lite vågsfall kring Drew Doughty häromdagen. Han är ju inte den som skräder orden när någon sträcker fram en mikrofon åt honom och ställer bra frågor. Då säger han vad han tycker, Doughty. Och nu handlar det dels om uttryckte han sin motvilja, kan man väl säga, mot herr Tkachuk i Calgary.
Ja, det var inga snälla ord han hade om honom. Matthew Tkachuk alltså.
Nej, det var den han tyckte sämst om i hela ligan. Men jag har inte hört någon såga någon på personligt plan. Ja, det skulle vara Ryan Johansson och Ryan Kessler då. Men ja, det här var ju mer på Sean Avery-nivå nästan.
Ja, det här var liksom att han har absolut ingen respekt för Matthew Tkachuk som på något sätt. Och det finns fråga fler spelare i den här ligan. Det är ingen som respekterar honom. Han är hemsk. Han är hemsk. Ungefär så uttryckte han sig.
Ja, det var hårda bud. Å andra sidan finns det ju faktiskt de som säger samma saker om Drew Doughty. Om du frågar runt i bland äldre spelare i San Jose hur det var när Kings var bra och slog ut alltid slog ut Sharks ur slutspelet. Så berättar de att han var ingen bra vinnare precis. Doughty. Han kan vara ganska ociviliserad på isen, han också känns det som.
Precis, och även i media så har han gått ganska hårt åt Kalifornienklubbarna när de har mött stött på varandra i slutspel och under grundserien och skickat ganska hårda pikar hit och dit. Så att han är ju frispråkig i Doughty, och det är ju ändå uppfriskande att det finns lite sådana spelare i NHL. Men man kan ju tycka vad man vill om just det han säger, för att det är ju som sagt, det är väldigt hårda ord.
I Las Vegas förra året, efter första omgången när de hade då svept Kings, Golden Knights, så inför fortsättningen så var det under matchintrot så kom alltid Doughtys röst från en intervju tidigare under säsongen när han säger "There's no way they're gonna be better than us come playoff time."
Ja, exakt.
Den körde de hårt med. Ja, men sen gick han ju då vidare och det var frågor om Norris Trophy. Och där kom det inte fram åsikter som du fann intressanta.
Ja, precis. Där var han ju, fortsatte ju på samma sätt och gjorde ner Brent Burns ganska ordentligt. Och även Erik Karlsson lite grann. Men framförallt Burns exemplifierar honom eftersom att Burns är så pass aktuell för att vinna trofén den här säsongen. Det står ju lite mellan Giordano och Burns och kanske Riley och John Karlsson. Men där tyckte ju Burns att det är ju solklart att Doughty tyckte att det är solklart att Giordano ska vinna priset, för det är en komplett back, en skön snubbe, en familjeman. Och det var han dessutom måste poängteras. Och han är ju, visst, Burns är ju bra offensivt så där, och det är även Erik Karlsson. De två är kanoner, de är på en annan nivå där. Men defensivt, de kan ju inte mäta oss med oss, alltså jag och Mark Giordano är mycket bättre där. Och Giordano som dessutom har gjort 75 poäng den här säsongen och är så otroligt mycket bättre defensivt än vad Burns och Karlsson är. Det, jag menar, han sa så här: varje gång jag ser en match med Brent Burns, han blir ju bortgjord 3 gånger.
Ja.
Så att, och ändå så är han aktuell för Norris Trophy. Jag förstår inte. Så sa han.
Nej.
Så att det var en rejäl sågning.
Men han är ju inte den första som för fram de här åsikterna. Även om han kanske för fram dem med mer färgstarkt än normalt. Men det har ju förekommit diskussioner om det inte borde finnas 2 backpriser. Ett för just offensiva backar och ett för mer defensiva. Och vi, när vi har den här mer informella omröstningen efter halva säsongen, så finns det ju en sån kategori.
Precis, Rod Langway Award kallas den inofficiellt.
Ja. Och kanske det kanske ändå ligger någon poäng i det, även om jag tycker att han har lite fel om Erik Karlsson till exempel. Som ju, det visar ju, och nu börjar jag citera underliggande siffror. Men de är ju bättre än vad man kan tro, eller hur?
Ja, det är de alltså, precis. Erik Karlsson har verkligen utvecklat sin defensiv och utifrån de underliggande siffrorna så är han i princip en komplett spelare. Och så som det lät på Doughty nu om Burns så var det liksom att han inte spelade några defensiva situationer alls, men han snittade ändå 2 minuter i boxplay den här säsongen och sådär. Och har ju en tvåvägsroll i San Jose, även om den är definitivt tungvikt på det offensiva. Och det stämmer ju att han slår bort en hel del puckar. Han är ju lite av en turnover machine, Burns. Alltså han ligger väldigt högt upp i den kategorin när det gäller giveaways. Men han ger ju så mycket till laget, så att han är ju en väldigt positiv spelare impactmässigt ändå naturligtvis, inte bara på grund av sina poäng utan hur han driver spelet. Och han har väldigt mycket takeaways också, det vill säga han snor tillbaka pucken i väldigt många fall också. Betydligt mer enligt statistiken än vad Drew Doughty gör. Så att, ja, jag tror det handlar lite grann om att Doughty är besviken på att hans lag ligger toksist i konferensen. Inte har någonting med slutspel att göra. Liksom han inte har någonting med Norris Trophy att göra den här säsongen. Samtidigt som gamla ärkerivalen San Jose går för kuppen nu. Och Burns nämns som en favorit att kanske vinna sin andra Norris Trophy.
Ja, fast jag tycker jag har ju hört mer hela säsongen om att Giordano är definitivt en Norris-kandidat i år.
Ja.
Jag tror att han ligger väldigt bra till.
Ja, jag håller med där, för att jag skulle jag rösta. Det får jag inte göra. Du är ju med och rösta.
Ja.
Så att du har ju verkligen en officiell chans att påverka. Men jag skulle nog rösta på Giordano, för att jag håller med om att han är väldigt komplett. Och på alla sätt man tittar på hans säsong den här året, både offensivt och defensivt, så har han varit fantastiskt bra. Så att jag, och visst, det brukar också vara lite så här att man förtjänar priset till slut efter lång och trogen tjänst. Och det ska, kanske man inte ska värdera hela tiden. Men även om man glömmer bort det faktumet, så tycker jag nog Giordano är nummer ett för mig.
Ja, när Doughty fick det till exempel, då var det ju så.
Ja.
Då var det några väldigt betydelsefulla eller inflytelserika medlemmar i spelarfacket som hade gått ut tidigt och sagt att nu är det dags för Doughty.
Ja, och en säsong där Erik Karlsson var bättre på många plan.
Ja, men det här pratade vi väl bara om för något avsnitt sen. De som är aktuella för Norris är Giordano, Burns, Karlsson, John Karlsson.
Morgan Riley.
Morgan Riley och Victor Hedman och Mattias Ekholm. Det är de namn som nämns.
Ja, och Josie lite grann också. Josies sista månad har varit bra också.
Men det har ju Hedmans också.
Exakt.
Han har ju producerat mycket på slutet. Och när jag nämnde det för honom häromdagen att nu blir det nog en Norris-nominering igen. Nej, det trodde han inte. Men han sa att jag tycker det har känts bra hela säsongen. Skillnaden är att nu på slutet, jag börjar producera lite mer på slutet.
Ja, precis. Han har fått utkörning.
Ja, men det syns ju mycket också. Det är fina mål han gör, Victor.
Ja, precis. Han är ju inte rädd för att sticka fram och komma i kontringsspel och två mot ett och sånt där.
Nej, häromdagen när han kom släpande efter ett friläge med Stamkos och fick tag i pucken. Och...
osannolikt att Victor Hedman är först på returen liksom.
Ja.
Av alla. Före till och med motståndarlagets backa.
Jag fick försöka vara snabb med händerna, som han uttryckte.
Ja, det var han.
Ja. Ja. Det har varit mer tjafs faktiskt. Det glömde vi att säga här när vi pratade körschema. Men i Los Angeles. För att nu har ju då Kowalczuk tagit bladet från munnen vad gäller coach Desjardins också.
Just det.
Det såg du väl. Han var ju oerhört upprörd över att ha blivit scratchad några matcher.
Precis, han fick inte följa med här när de åkte iväg på borta turné till och med.
Nu är det ju så att Kowalczuk har inte varit något bra. Han är ju ett problem för ett av många felbeslut Kings har tagit den här säsongen och inför den här säsongen. Men jag håller ju delvis med honom ändå. Jag tror att det här med att ersätta John Stevens med Desjardins var ett av de allra värsta besluten de har tagit.
Ja, det kände vi redan då att det var ett namn helt från vänster. Som inte alls räknade med och som kändes passé lite grann i NHL efter att ha inte gjort något starkt avtryck i Vancouver. Så det kändes konstigt. Och, jag vet inte vad som händer nu. Det känns som att Kings lite har gett upp den här säsongen naturligtvis. Och Desjardins vet ju att han inte kommer få stanna. Det har blivit någon liten personlig vendetta mellan dem nästan nu. Och han har utnyttjat sin makt här sista veckorna att dissa Kowalczuk lite grann.
Ja. Ja, herregud om de har gett upp. De ligger ju 10 poäng efter närmaste lag i botten av tabellen där.
Ja, nej, det är en riktig, det blir väl lite shitshow där också faktiskt. inte åtta var klass naturligtvis, men ingen rolig säsong alls.
Det är väldigt många som ska ha det oklara tränarsituationen inför nästa säsong. Det är spännande, det var många som måste sitta och gnugga händerna nu och tänka på nya jobb.
Ja.
De i Los Angeles, Anaheim ska ha ny coach. För han lär ju inte stå kvar Bob Murray.
Nej,
där.
Det kommer inte göra.
Nej. Edmonton oklart om Hitch gör en säsong till, gamle mannen. Vi har
Ottawa
vet man ingenting om.
Philadelphia kanske?
Philadelphia är ju ett praktexempel också. Ja. Men nu pratas det väl om att Scott Gordon ligger rätt bra till.
Ja, det gör ju. Florida, ja, jag tycker Bugner, om jag uttalar namnet rätt nu, borde vara sitta löst också.
Ja, borde han. Ja. Ja. Men hörde du?
Ja.
Nu ska vi prata om det som ändå är i fokus just nu. Och det med någon halv vecka kvar. Eller har du något annat på hjärtat?
Nej, jag tycker vi kan kliva in lite i slutspelsracet här. Vi kommer ju in på det varje vecka egentligen. Men det är ju för att det är superaktuellt och blir bara mer och mer aktuellt. Och vi har en lite speciell ingång i den här veckan.
Ja, vi tänkte väl... Ja, först bara kan vi väl gå igenom lite vad som har hänt. Men tänkte titta på vilka spelare är viktiga och avgörande hos respektive lag för att det ska gå som de vill, för att de ska ta sig till slutspel.
Ja. Vilka måste kliva fram nu?
Ja,
det
exakt.
Gäller som mest.
Exakt. Vi kan väl konstatera att i öst har det framförallt blivit nu, ja, Carolina är ju indragna igen. Det är de ju, men det ser ut väldigt mycket som en kamp mellan Montreal och Columbus som sista wildcard-platsen. De ligger på varsin sida, 2 poäng skiljer dem åt och de möts på torsdag.
Ja, det är ju en otroligt viktig match. Men det ska sägas att Montreal har en match mer spelad, så de kan gå upp på exakt lika många poäng. Och då har ju Columbus bättre row, det vill säga regulation and overtime wins. Så att de skulle faktiskt vara förbi då till och med.
Ja.
Otroligt avgörande match mellan de två. För jag håller med dig, Carolina är i allra högsta grad indragd också, bara 1 poäng före Montreal. Men de känns som att de har haft så bra trend under lång tid så att de kommer fixa det.
Ja, de har bara otur att de stöttit på nu ett Washington som har börjat varva upp.
Ja.
Dels mötte de dem igår och så är det returmöte i Raleigh på torsdag. Det kanske ställer till det lite för dem. Ja. Men jag tror de känns som... Ja, de har saken i egna händer och de är lite för bra för att bli neddragna i det där.
Nej, jag tror precis. Jag håller med. Jag tycker det är Montreal och Columbus som ger upp under sista platsen på allvar. Ni kan ju definitivt säga att Philadelphia kommer inte lösa det här. Det är inte matematiskt klart, men vi har ju haft med dem ett tag nu och trott att de kanske kan göra det omöjliga och ta sig upp på slutspelsplats. Men det står ju mellan Montreal och Columbus.
De har varit där och teasat och som bäst haft bara 3 poäng upp, men nu är det 10.
Ja.
Och visserligen en match mindre spelar då också då än Montreal, men säg 8 då. Det är för mycket.
Nej, det går inte.
Med 6 matcher kvar. Det ser som osannolikt mycket som ska spela dem i händerna. Så att det, nej.
Vi räknar inte med dem längre.
Nej, tyvärr. Nej. Jag hade gärna sett dem där för att det är nära och bra.
Ja, jag förstår.
Och det blir alltid ett härligt tryck i Philadelphia under slutspel.
Det blir
men,
det.
Nej. Så är det. Nu är ju inte riktigt... Ingen i Metropolitan är ju klar än. Washington, Pittsburgh, Islanders är ju matematiskt sett också indragna, men där handlar det mer om vem som kommer 1, 2 och 3. Gör dem upp om.
Och det är ju visserligen inte helt oväsentligt naturligtvis att få hemmaplansfördel och dels kanske vinna divisionen då och sen så få hemmaplansfördel i mötet mellan 2 och 3, men de är klara i alla fall. Vi räknar med dem som, även om de inte har något X bredvid sig när vi spelar in det här, så ser vi dem som slutspelslag i allra högsta grad.
Ja, liksom Toronto som inte heller är klara, men de är ju locked in för den där matchen mot Boston, det kan vi nästan slå fast.
Ja, enda dramat som har varit lite i den matchupen har ju varit vilka som ska få hemmaplansfördel, men Bostons fantastiska form här i hela 2019 egentligen har ju gjort att de har seglat från Toronto, de kommer ju få hemmaplansfördel, det kan vi säga.
Ja. I väst så blev Nashville klara häromdagen också, sen tidigare Winnipeg, Calgary, San Jose klara, och Nashville varit med en 1-0 seger borta mot konstiga Minnesota.
Ja.
Men även St. Louis på tredje plats i Central är ju i praktiken klara.
Ja, snacka om att de har ryckt ifrån det där racet och nu, de har ju, ja, det är 9 poäng ner.
Ja, och lika med de 3 Pacific-lagen där Calgary, San Jose som sagt klara, Vegas kommer att hamna 3 där och få möta förmodligen San Jose.
Ja, det känns nästan klart där också, vi kan slå fast att San Jose, Vegas möts i första omgången.
Ja. Men sen har vi runt strecket. Dallas lite före de andra, men så har vi Colorado, Arizona, Minnesota. Verkligen indragna, men även Chicago och Edmonton kommer bakifrån. De har en lite för stor, lång väg upp tror jag. Men
ja, vi får se.
Men om vi tittar, vi börjar med öst då, på just det här vi har sagt. Och vi kan väl ta de 3 där.
Ja, vi tar de 3.
Och vi börjar med Carolina som ligger där. deras nyckelspelare. Vi kan ju säga så här också. Målvakter pratade vi om hela förra veckan. Eller hela förra veckans avsnitt.
Ja.
De kan vi bortse från här, för det säger sig självt att alla lag behöver bra målvaktsspel nu. Det är nästan nummer ett för allihop.
Ja. Jag kan säga snabbt sak om Carolinas målvaktssituation bara, att jag tycker det är intressant att de går nästan uteslutande på varannan match alltså. För ja. Man tycker Mrazek har ju varit jättebra nu på slutet och vunnit verkligen majoriteten av sina matcher på slutet. Medan McElhinney kanske har varit lite knaggigare. Han var ju bättre tidigare på säsongen. Men det är faktiskt målvaktstränaren där som väljer vem som ska stå. Och han fortsätter konsekvent köra varannan kväll på de här två.
Oavsett precis som Islanders.
Ja, precis. Det är samma sak där. Det är verkligen...
ska bli intressant att se om de väljer en i slutspelet eller om de fortsätter.
Eller om de byter taktik. Nej, det blir spännande. Just nu vet man inte vem de kommer ta. Något av lagen.
Ja. Men Carolina då, det känns, tycker jag, som att ja, de har ju fantastiskt skickliga spelare. Det har vi pratat väldigt mycket om. Aho och Niederreiter och Svechnikov. Och
Terrinen som varit väldigt bra på slut också. Mm.
Ja. Men en som jag tror, den jag tror betyder mest, och han spelar ju faktiskt i första kedjan, det är Justin Williams. Han känns som han har varit det här lagets... katalysatorn för den här säsongens han har inte alltid varit bäst, men han har varit den som vad fan tänkte jag säga nu?
Nej, men han känns ju som härföraren, det kan jag verkligen hålla med om. Han är ju Mr. Game 7 och han trivs ju väldigt bra i Carolina där. Det finns ju en anledning till att han återvänder verkligen, trots att många contenders säkert skulle vilja addera honom till sin andra eller tredje kedja.
Ja, det är också han som driver hela den här firande. Det är hans idé som undrar om de kommer fortsätta med det i slutspelet. Det är
jag undrar om de har fler idéer också. För de överträffar ju sig själva nu varenda seger liksom.
Så lyckas de spela på basket och fiska så grejer.
Ja, jag vet inte. Jag kommer inte på dem mer än de kan göra, men det kommer de säkert lösa. Och det är ju Justin Williams som i mångt och mycket styr det där. Han känns som lagets pappa.
Ja, exakt. Och precis som du säger så är han ju en extrem rutin av viktiga matcher och har varit hela sin karriär väldigt, lyfts ännu mer i de stora matcherna. Så att, låt oss säga så här, han får inte bli skadad.
Nej, han behövs där både på isen och omklädningsrummet för att säga vad som är viktigt nu för till Sebastian Aho och till Svechnikov och alla de här unga spelarna. Annars kan man ju verkligen säga att Aho är ju deras bästa offensiva spelare och den som driver offensiven. Och det är klart att han måste vara steket ur sista en och en halv veckan för att det ska lösa sig.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ja. Ja, sen har vi Montreal då, som just nu är på sista wildcard-platsen. Där är det ju... På slutet, vi pratar mycket om den här Max Domi och Drouin, men de har skilts åt nu. Och det är Thomas Tatar har varit väldigt bra på slutet under deras push här.
Ja, han gjorde ju ett par mål här om natten när de vann stort.
Ja, och han gjorde några mål dessförinnan också och har tagit kliv framåt den här sista månaden.
Precis, han började ju säsongen jättebra och det kändes som en, oj, man räknar ju inte riktigt honom som en impact-spelare i Montreal efter att han blev tradad från Vegas mot Max Pacioretty. Det var ju snarare draftvalet där och att man fick Nick Suzuki, det stora prospektet som var den stora vinningen för Montreal. Men så visade sig att Tatar studsade tillbaka och var ju jättebra i början av säsongen. Och som du säger, nu har han faktiskt blivit het igen här.
Mm.
Så att han är... Ja, det var ingen dålig trade för Mark Bergevin. Det kan man verkligen inte säga.
Det finns ytterligare någon bland alla dessa små unga genier, höll jag på att säga. Men ja, det kan man väl nästan kalla dem. Domi, Ryan och Kotkaniemi. Andrew Shaw tror jag är viktig i det här läget också med sin personlighet.
Ja, han är ju lite grisig liksom. Men han har ju en, det får man ge han, att han är ju lite Victor Arvidsson fast lite mer mean. Han är, det är ju en motor i honom. Han vet ju vad man får. Han kommer ju alltid ge 100%. Även om det är lunk omgång 35 och Montreal skulle vara avhängda, säger vi.
Ja.
Ändå så kan man alltid lita på. Och han får ju med sig ofta resten av laget. Och jag har faktiskt en del poäng också.
Ja, och har vana av också av de allra största matcherna. Jag tror att det betyder mycket såna här gånger.
Precis, efter Chicago-tiderna.
Mm.
Men annars måste jag säga att det är återigen understryka Max Domis betydelse för detta Montreal. För han är ju faktiskt den som trots några tuffa veckor hit och dit under säsongen orkat hålla uppe en hög nivå hela tiden och haft ett jämnt poängtempo. Han leder ju interna poängligan ganska klart med 10 poäng ungefär. Och gör ju sin klart bästa säsong i karriären och har verkligen fått ett lyft i efterflytten från Arizona. Han är den som driver deras offensiv ungefär som Aho gör i Carolina. Han är ju deras bästa spelare offensivt. Så är det bara.
Mm.
Så han måste fortsätta på samma väg.
Ja.
Sen är det klart, Shea Weber till exempel, backsidan, jag menar. Självklart. Ja, jag måste bara konstatera att Weber, det sägs att han fortfarande känner av sin skada faktiskt. Så att de måste chansa lite med honom under slutet här. Och han har fått lite reducerad speltid med någon minut per match här för att orka igenom det här. Men det är lite oroväckande för framtiden att han har sina problem.
Ja, Columbus. De hade en lite jobbig resa i västra Kanada.
Ja.
När de fick stryka av Calgary. Framförallt att de fick stryka av Edmonton. Det var inte så lyckat. Sen slog de då Vancouver med 5-0. Kommer hem och slår Islanders med 4-0 igår. Ja. Det var ju väldigt imponerande.
Det var lite statement för honom.
Dels att det brukar vara svårt första matchen efter en sån lång roadtrip. Ja. Och det brukar vara jävligt svårt att spela mot Islanders överhuvudtaget.
Ja.
Men det var ett statement, det har du rätt i. Och det kändes som de hittade det där vi såg när de slog Boston.
Ja, när de öste in 7 mål.
Ja. Ja, det var den här matchen, jag såg inte så mycket av den, men den beskrevs som riktigt grisig.
Ja.
Det var inte mycket grannlåt, men alla kämpade som de skulle och täckte skott och alla gav allt för varann och så vidare.
Tortorella hockey.
Ja, och det har på något vis blivit så för dem, även om de har knutit till sig fina stjärnan här som Duchesne och Tsingel. Mm. Så känns det som Columbus i väldigt hög grad är beroende av det. Av just av laginsatsen, att alla drar åt samma håll. Att alla, förstår du vad jag säger?
Ja, jag förstår verkligen vad du säger. Och det ser man ju på siffrorna också. För det skulle jag komma in på om jag ska välja någon spelare som måste kliva fram här nu verkligen offensivt. För att det är inte han jag säger nu som jag tänker poängtera sen. Men vi såg ju Josh Anderson verkligen leda laget i den här 7-4-segern. Mot Boston som vi var på plats. Det var ju den kedjan, det var ju Boone Jenner och så vidare som verkligen klev fram och visade vägen för dem. Och sen trade deadline, sen de fick in Matt Duchesne och Ryan Tsingel och så vidare, så är det faktiskt Josh Anderson som har gjort mest poäng i laget. Medan Panarin då, som är den klart bästa spelaren, alltså han är ju en otrolig elitspelare. Han gjorde ju mål här om natten i den här matchen mot Islanders, men dessförinnan hade han bara gjort ett mål sen trade deadline, och det duger ju inte. Det är inte bara, man kan inte bara skylla på Matt Duchesne och Tsingel att de inte levererat i den grad de förväntar sig, utan hela första kedjan där med Atkinson, Dubois och Panarin har ju också tagit ett kliv tillbaka sedan den här traden och inte producerat i takt med vad en första kedjan måste göra i det här läget, utan det är ju den här tredje kedjan med de här lite brunkarna som har varit bäst.
Ja, och exakt, det vi såg av Josh Anderson, så känns som det måste inte bara vara han, utan att han sätter tonen för hela laget med den sortens insats som vi såg.
Ja.
Ja. Att det är det som krävs från fler håll.
Ja, exakt.
Ja, alltså, men sen är det såklart sant att en sån som Panarin måste producera.
Precis, han måste ju ligga på en poäng per match i snitt nu. Han borde ha gjort det tidigare också, för att då hade de inte varit i den här situationen, tror jag. Om deras toppspelare hade levererat på den nivån de kan göra och som de gjorde tidigare under säsongen, både Panarin-kedjan och Duchesne uppe i Ottawa, då skulle de ju ha 6-7 poäng till, tror jag.
Ja.
Vi ska inte prata målvakter, men det är klart att Bobrovskis 2-0 här på slutet
Ja, de är, och, ja, det skänker väl också väldigt mycket tillförsikt om han kommer upp på den nivån. Ja. Men igen, det är ju lika med Carey Price i Montreal. Jag säger ju det. Målvakterna är fullständigt avgörande.
Ja, de är ju viktigaste positionen. Så att då, och vi pratade som sagt förra veckan om dem. Så vi måste nästan utesluta dem ur ekvationen nu, även om det kanske är den viktigaste pusselbiten i sammanhanget.
Ja.
Men jag säger Panarin, nu måste du kliva fram och göra mål här. Och ja, lyfta ditt spel.
Ja, om vi tar oss till väst då så säger vi att Dallas fortfarande är indragna. Nu har de tre poäng ner till understrecket, men de har också en match mindre spelad än lagen som kommer där bakom. Mm. Och återigen, det är ju målvakterna. Bishop och Kudobin har ju varit deras viktigaste på hela säsongen. Det sa ju John Klingberg åt oss när vi var där, att de har inte alltid spelat så bra, men de har vunnit för att de har haft så fantastiskt bra målvaktsspel.
Ja, där kan man verkligen peka på dem, att det är det som gör att de ligger hyfsat bra till ändå.
Ja, i övrigt är det ju så att även om det har blivit lite mindre felbalanserat där, för i flera år har de ju varit så extremt beroende av första kedjan med Ben och Seguin och ofta Radulov på kanten. Det har planat ut lite så att fler har inflytande över hur det går. Men det är såklart fortfarande de som är allra viktigast.
Ja, man kan nämna en spelare, så han Roope Hintz, som vi ju såg i omklädningsrummet, finländaren som stod och snackade finska med Esa Lindell och Miro Heiskanen och satt i en liten egen hörna där, och det var finska så det sjöng om det där. Han har faktiskt gjort 6 mål här senaste månaden och fått utökat förtroende och varit en liten injektion för dem. Men annars är det ju verkligen så. Ska jag peka ut någon spelare så säger jag snarare att Jamie Benn måste lyfta sig, för jag tycker att Tyler Seguin har varit bra hela säsongen och inte varit horseshit.
Utan
han snittar en poäng per match. Han är väldigt involverad i spelet. Man ser verkligen hur han sliter och tar för sig. Och bara en sån sak, jag kollar lite statistik efter trade deadline, framförallt för att jag ville kolla Panarin, så här, då gick jag över och kollade lite Dallas också, och då såg jag att Tyler Seguin är den som har skjutit flest skott på mål i hela NHL sen trade deadline. Han har skjutit 69 skott på 14 matcher, och det visar ju att han verkligen försöker.
En dröm fantasy spelare
det får man verkligen säga, ja, för då, där vill man ha mycket skott. Och han gör mycket poäng nu på slutet också. Så Seguin har verkligen steppat upp sitt game och varit bra egentligen hela säsongen. Men Jamie Benn, det är klart, betalar man 9,5 miljoner för en spelare så förväntas man sig mer än att han ska ligga på kring 50-51 poäng som han gör just nu. Han är en gammal 40-målsskytt i NHL och vann hela poängligan för bara 4 år sedan. Men nu ligger han säkert kring 27 mål, och visst, det är inte dåligt, men det är inte 9,5 miljoner bra, och han är ändå kaptenen i det här laget. Jag vill se mer av Jamie Benn.
Ja, men jag tror man kan säga om de fortsätter producera och målvakterna fortsätter spela lika bra, då ska Dallas klara det här.
Ja.
Det är deras slutspelsplats to lose, får man säga.
Ja, nej, jag tror jag håller helt med där. De är för bra. Benn har varit okej på slutet. Alltså, Klingberg är väldigt bra också, Seguin. Alltså, det är ju ett... Alltså, spetsen i laget är ju väldigt bra, och så har de ett målvaktsspel som de 100% kan lita på. Så de kommer grejer här.
Ja. Sen har vi då Colorado som faktiskt har lyckats ta sig i kragen och pressa sig över strecket igen.
Faktiskt. Vi som dömde ut dem.
Ja, det är imponerande med tanke på att de har fått klara sig utan framförallt Landeskog då på slutet. Gabriel åkte på en svår skada där när vi såg dem i Dallas. Och nu har han bara tränat igen, såg jag häromdagen, fast i sån här röd tröja, så ingen närkontakt med honom. Och det verkar väl dröja ytterligare någon vecka innan han är klar. Även Rantanen är skadad just nu.
Precis,
så det är jävligt imponerande att de har klarat av det här. Men det sätter ju ännu mer spotlight på Nathan MacKinnon. Om det här ska fortsätta, om de ska hålla det här, vilket jag undrar, ja. Då hänger väldigt mycket på honom utan sina två rada partners.
Ja, precis. Det är ju som sagt, som säger, verkligen imponerande att de ändå har lyckats vinna, men det är klart, MacKinnon måste få dra ett enormt tungt lass här nu. Spelar ju väldigt, väldigt mycket. Och måste hålla nästan ännu högre nivå än han gjorde i fjol när han faktiskt kom tvåa i Hart Trophy-omröstningen. det stod ju mellan han och Taylor Hall, så att jättepress på honom. Och sen går det inte att komma från målakterna heller, för det är bara att konstatera att Philip Grubauer har tagit över första spaden där och varit sensationell. På de senaste 10 matcherna så har inte han släppt in mer än 2 mål någon gång.
Äntligen har de fått riktigt bra målvaktsspel. Det har ju varit ett aber hela säsongen.
Ja, att var, exakt. Att vare sig
han eller Valam, vare sig han eller Valam har riktigt... de har aldrig varit bättre än 3 plus. Liksom. De har inte gjort det här extra som krävs.
Nej.
Ja, undrar jag. Ändå.
Ja. Ja, det är imponerande också att de möter Chicago, ett dubbelmöte som var jätteviktigt här om dagarna. Och tar ändå 3-4 poäng där, trots att inte Rantanen är med. Det är ju eller Landeskog. Och mycket tack vare Grubauer faktiskt, om man ska lyfta fram en enskild spelare.
Ja. Och nu kommer ju då en supermatch alldeles snart imorgon.
Ja.
Torsdag. För då möter de Arizona, och det är Arizona de har precis bakom sig. På samma poäng, men en match mer spelad.
Ja, oj, oj, oj. Och
Arizona såg jag här då i helgen. De var ju i New York i helgen och mötte Devils i lördags. Och den matchen var jag på en matiné. Fick de stryk på straffar. Ja. Och sen fick de stryk, blev de nollade av Islanders. Och jag fick så lite känslan att det kanske blir svårt ändå att fullborda den här skrällen.
Det var ju faktiskt femte raka förlusten då.
Ja, det var ju det. Men sen åker de hem då. För att Oliver sa då, jag kommer ihåg, vi pratade om det efter Devils matchen. Han sa att det är ändå de kommande 3 matcherna, varav 2 hemma, det här kommer avgöras. Och den första var då mot Chicago igår. Och det var en riktig slutspelsmatch. Otroligt tajt och inget utrymme och ingen tid för någon.
Ja, där var det tajt, ja.
De vann karaktäristiskt nog med 1-0 där då.
Ja, det är ju defensiven där, alltså att de är så lojala och täta defensivt. För även om de förlorar 5 matcher har de ju fortsatt och släppt in väldigt 2 mål. Men de har ju enorma problem med målskyttet. Men tack vare Darcy Kemper, som vi har tjatat om nu i flera veckor i rad, så de är ju ändå chansen i varje match. Det har de verkligen.
Ja, men här går det nästan inte att ta ut en enskild spelare, utan här handlar det verkligen om kollektivet. De har ju liksom inga stjärnor. Nej. Utan de har ett otroligt väl sammansvetsat lag där alla gör allt för varann. Ska man säga något? Michael Grabner får fortsätta göra penalty kill.
Precis, det är deras hopp. Han är i alla fall extremt målfarlig i boxplay. Ja. Där kan de vinna lite matcher, höll jag på att säga. Men det har de ju gjort under säsongen, så varför inte fortsätta på den vägen? För det är ju så, alltså Clayton Keller, som båda vi är fascinerade av, och jag tycker att han är en... Jag älskar ju att titta på honom. Och framförallt förra säsongen. Men det är ju en sophomore slump som håller i sig här in på slutspurten. Han har liksom... Nu måste han ju kliva fram, men nu är det 4 senaste matcherna. Då är det 0 poäng från Clayton Keller.
Ja.
Så att de får ju... Det är bara att konstatera, och det kommer väl kanske inte ändra sig sista veckan här, att deras toppspelare gör inte mål på kontinuerlig basis, utan det är Darcy Kemper som håller tätt, och så får de göra lite mål i boxplay eller något skitmål av Vinny Hinnerstrosa eller något sånt där, så att det klarar sig. Eller Nick Cousins var det väl mot Chicago här.
Ja. Så att, men även man måste ju framhålla just Oliver och hans fellow smålänning Niklas Hjalmarsson, som har varit med ändå i de här situationerna. För det sa Oliver också, att han hade märkt på laget nu att det här extrema unga laget, där de flesta aldrig har varit i den här situationen överhuvudtaget, och varit med och jaga och spela så här stora matcher, att han märker en viss nervositet har spridit sig. Att då är det ju upp till sådana och liksom sprida större lugn och se till att man fortsätter spela som man ska. Och det gjorde de ju sannoliken mot Chicago.
Ja, verkligen. Det är faktiskt imponerande hur de har hållit ihop det. För de har ju liksom aldrig tappat någon match, som sagt. Utan de är ju väldigt, väldigt med i matcherna. Och just det med målskyttet är ju problemet. Men det är ändå imponerande hur det här extremt på pappret uddlösa laget ändå har fortfarande chansen. Alltså.
Ja. Och som Oliver sa, de möter nu... Alltså, Colorado borta, och sen är det Minnesota hemma.
Oj, vilka viktiga matcher.
Ja. Och Minnesota är nästa lag vi ska titta på då, och Minnesota blir man ju verkligen inte det minsta klok på. De lyckas åka och slå Tampa. Och sen slår de Washington. Men sen kan de aldrig följa upp de här stora segrarna med anständiga insatser, framförallt inte hemma.
Nej, de är ju usla på hemmaplan den här säsongen faktiskt. De är ju mycket bättre på bortaplan. På hemmaplan har de ju fler förluster än vinster och tvärtom på bortaplan. Och de har så svårt med målskyttet hemma.
Och just att de lyckas samla sig till de bästa insatserna mot de allra bästa lagen. De är inte många som har åkt och slagit Tampa i Amalie inte.
Nej, och nolla Tampa i Amalie dessutom.
Nej, vi är schizofrena.
Mycket, mycket märkligt lag. Brukar ju, de får väl hoppas lite på Bruce Boudreau-effekten att han alltid tar sina lag till slutspel. Och det faktum att Wild har gått till slutspel 6 år i rad. Det brukar kunna knöla sig in till slut. Men just nu känns de så otroligt opolitliga så jag skulle inte lägga mina pengar på Minnesota.
Nej, det skulle inte jag heller. Och jag har svårt att peka ut, nu är Zach Parise skadad också. Så jag vet inte vilka, det måste vara någon som kliver fram och tar tag i det här. Och vem ska vara det? Det måste vara Erik Stahl.
Jag säger Erik Stahl. Ja, visst. De har ju några killar som kan kliva fram. Ryan Donato har ju faktiskt varit bra sen traden. Och är väl den som leder poängligan sen dess, tror jag, internt. Erik Stahl alltså, han var ju en sensation i fjol när han gjorde 42 mål på äldre dagar och verkligen studsade tillbaks. Men den här året har den skörden halverats exakt, han faktiskt ligger på 21 just nu. De är ju beroende av Erik Stahl, alltså att verkligen de offensiva gubbarna presterar. Och då måste Erik Stahl göra mer mål än han gjort den här säsongen och vad han har gjort på slutet här framförallt. Så att, jag ska peka ut någon som måste Stahl kliva fram.
Erik Stahl.
Sen måste jag poängtera också att jag tycker, visst fansen är väldigt upprörda. Michael Russo där uppe i beatwriten på The Athletic är ju sur, nästan höll jag på att säga också, över hur de spelar. Han blir ju trött på att se det här laget kväll efter kväll pendla i prestation. Och Bruce Boudreau är väl förbenad också. Och ägaren där som hoppas att de ska gå till slutspel. Men det är ju inte så konstigt när man tradar bort bättre spelare mot sämre spelare. Alltså, visst, de har skapat lite löneutrymme och de har föryngrat sig. Så att, och det är ju bra, för det är ju, tycker jag nästan att de skulle göra. För de skulle ändå inte komma någonstans med sin originaltrupp i ett slutspel mot Nashville eller Winnipeg. Men det är klart att de blir sämre på kort sikt genom att trada bort Mikael Granlund, Charlie Coyle och Nino Niederreiter. Mot Donato, Rask och Fiala. Det är klart det är klart det blir tufft.
Ja, och det vittnar ju om att det inte är riktigt är samstämmig syn mellan till exempel coach och general manager.
Nej, och fans sådär, i och med att de var tvungna att gå ut med den här filmen. De säger ju inte att det är en rebuild och de säger inte riktigt retool heller. Utan de säger, nej vi fortsätter liksom, det är lite nya spelare hit. Det är ingen tydlig markering tycker jag från Minnesota var de står någonstans. De har gjort massa grejer men ingen vet riktigt. Knappt de själva ens vad de vill. För samtidigt är målet att gå till slutspel fortfarande. När de har försämrat sin trupp. Så att, jag tycker det är klart det blir splittringar då. Liksom, som det har blivit där.
Ja. Jag vet inte. Vi säger väl att Chicago och Edmonton ändå har chansen.
Ja.
Och men de ligger så långt efter så det går inte bara att säga att den här spelaren måste vara bra. Alla måste vara i spela 100% på toppen av sin förmåga om det ska gå.
Exakt, för i båda deras fall så kan man säga att det är väl bredden som verkligen måste kliva fram. För det går inte att säga att Patrick Kane har gjort en dålig säsong eller att Connor McDavid har gjort en dålig säsong. Topp 3 i poängligan båda två. På gränsen till MVPs liksom båda två generellt sett i ligan. Det är de som gör att de fortfarande har chansen. Sen får man även lägga till Leon Draisaitl också. Vilken otrolig säsong han har gjort. Och framförallt andra hälft.
Hattrick igår, precis som Ryan Nugent-Hopkins i den otroligt underliga matchen mot Los Angeles Kings.
Ja.
Som de vann med 8-4 till slut.
Ja.
Och två hattricks.
Ja, två hattricks i samma match. Det var väl ett hattrick i första perioden dessutom av RNH. Så att,
ja.
Konstig match.
Och, ja, mycket. Jag pratade faktiskt med Klevbom efteråt. Han sa, herregud, det var nog roligt att titta på, men det var inte roligt för oss backar.
Nej, det var en bizarr historia faktiskt.
Men då sa han också, för jag sa det åt honom, jag hade tänkt att jag skulle ringa och fråga dig om du vill spela VM. Nej, den frågan. Den frågan får jag återkomma till. De ser det som att de tänker vinna varje match som återstår och fixa det här.
Ja, det är klart de ska gå för det fortfarande. De är ju, har ju faktiskt en hyfsat matematisk chans.
Ja, hyfsat. Men jag tror att det är väldigt långt med 5 poäng den här tiden på året.
Jag tror till och med det blir tufft för Chicago. Jag tror det står mellan Minnesota, Arizona och Colorado.
Ja, det tror jag också. Mm.
Klebo, jag måste bara fråga dig. Svarar han så där snabbt som han är nästan känd för att göra nu?
Ja, han är snabbast.
Han är snabbast. Han är bäst i NHL på att svara snabbt.
Ja, han tar fram telefonen om kanske och smsar tillbaka. Ring nu.
Ring nu. Värmländska är min sämsta dialekt att imitera. Men...
Ja, jag ska inte ge mig på. Jag är dålig på att imitera allt.
Okej.
Okay. Ja. Ja, men nu nämnt det att jag nästan frågade honom om VM, så sa vi att vi skulle avsluta lite med det idag och titta på de avhängda lagen, vilka som borde vara givna i Grönborgs och Garpens och Poppes trupp till Slovakien.
Ja.
Och både Klevbom och Larsson, de har väl gjort stort intryck när de har varit med, så skulle Edmonton missa så är de väl aktuella.
Absolut, absolut. Och Larsson var ju faktiskt väldigt bra i VM i fjol. Adam blev ju nästan lite folkkär då.
Ja.
Med sitt robusta spel.
Å andra sidan, om Chicago missar så tycker jag Erik Gustafsson förtjänar verkligen en chans. För han har ju varit en av de stora svenska backsensationerna den här säsongen.
Ja, precis. Det är något jag har försökt liksom poängterat här nu under sluttampen. Eller under hela säsongen när det nästan känns klart att de skulle missa. Framförallt tidigare i vintras att... Redan då att Erik Gustafsson kan bli liksom nästa folkkära back. Om han får visa upp sig ordentligt i VM. För att så bra är ju han nu. Nu har faktiskt Victor Hedman, tror jag, gått om med en pinne och leder den interna svenska backligan. Men jag menar 53 poäng av Erik Gustafsson. Nej, vilken back.
Ja, verkligen. Förtjänar enorma applåder. Han fått lite för lite cred, tycker jag.
Ja, han borde bli mer belyst här i Sverige hur bra han är. Och bra han har varit. Så som vanligt kan man konstatera att backsidan blir det absolut inget problem. Det kommer ju förmodligen vara starkast i VM av alla landslag. Och det kan vi konstatera redan nu. Igen.
Ja. Om vi fortsätter i väst då. Så, Vancouver har ju typ 1% chans fortfarande. De är inte matematiskt borta, tror jag.
Nej, men de är borta i NHL-podden.
Ja, det är de. Och där finns det ett namn som såklart skulle få drömförstärkning i Elias. Jag har ingen aning om hur han ställer sig till det. Det kan ju vara så när man har gjort första säsongen. Det har i allmänhet blivit en väldigt lång säsong då.
Ja.
Med mycket uppståndelse. Och det skulle kanske vara skönt att liksom bara andas ut ett tag. Men å andra sidan är han ju så ung. Och verkar älska hockeyn och så extremt mycket. Så att, ja, det är i alla fall ingen snack om att Elias får en plats som han vill.
Precis, alltså. Och jag håller med dig där som du säger, det har ju varit en lång säsong. Är man rookie som han så är man med redan på prospect-kampen och sådär. Säsongen börjar ju tidigt i september, till skillnad från i slutet av september kanske, när man börjar spela träningsmatcher på riktigt. Men precis. Han var ju med i VM i fjol, men blev skadad och missade slutet. Men nu helt plötsligt, då var han ju lite wildcard i truppen. Nu går han ju in som första center här.
Ja, visst, det är så.
Så du vill ju verkligen ha honom där, oj.
Ja. Edler har kontraktsår. Han lär inte komma om de vill. Louis tror jag inte är aktuell.
Nej.
Men Markan, Morrison borde ha en given inbjudan i det här läget.
Så som han var ju guldmålvakt i fjol.
Ja.
Så att det är det som är lite skillnad på den här truppen jämfört med, alltså om man jämför de här två gulden.
Nej, det var han väl inte. Det var Anders Nilsson.
Ja, det var ju Anders Nilsson. Nu blandade jag ihop. Det var ju Markström. Jag fick upp Anders Nilsson i huvudet och började prata om honom och glömde bort att det är ju Jakob Markström vi pratar om.
Det finns väl en risk att Jakob känner sig slit. Han har ju spelat extremt mycket. Han har dragit ett enormt lass, i synnerhet sen Nilsson blev tradad till Ottawa.
Ja.
Jag vet inte hur han ställer sig till det.
Nej, precis. Men samtidigt så indikationer man har fått från NHL-spelare hittills och från Rickard Grönborg på sin turné där är att det ställs i allmänhet väldigt positiva till VM. Många spelare.
Ja, det är just den här grejen att de kan vinna tredje raka guldet för första gången. Det inspirerar många, verkar det.
Precis.
Men det kan ju fortfarande vara så att om man är slut och man känner att man inte har något mer att ge, då är det ju bara så.
Ja, precis. Så att, ja, nej. Men vi kan ju notera det också. Jag föregår lite på målvaktssidan och säger att Anders Nilsson kommer förmodligen vara tillgänglig igen. Henke Lundqvist och hur nu han noterar. Så att en första målvakt lär vi få tag i alla fall.
Ja, och skulle sen, vi har ju Ullmark i Buffalo också som har gjort det väldigt bra. Och skulle Islanders bli utslagna i första omgången så har vi den som har varit allra bäst där.
Ja, exakt. Så det känns väldigt lovande längst bak.
Ja.
För Sverige. Och vi har redan noterat backsidan då.
Anaheim, där borde alla tre, de stora, Silverberg, Raquel och Lindholm, Hampus Lindholm, de hoppas jag att Tre Kronor redan har säkrat.
Ja, ja, det kan jag tänka mig faktiskt. Det låtit positivt från deras håll också.
Ja. Och i LA då, där har vi Kemp, jag vet inte, han var med i fjol.
Ja, han var med i fjol. Han var med i fjol. Och gjorde väl lite till och från bra, lite oklar roll i slutet av turneringen. Och han har ju sagt att han är positiv till att komma, trots att han har kontraktsår faktiskt. Men det behöver ju inte innebära att det är kört. För att förra året var ju Janmark med trots att han var på kontraktsår. Så det är bara att de får teckna en försäkring. Det blir lite dyrt kanske, men de kan plocka spelare som är på kontraktsår också. Och Kempe har ju uttalat sig väldigt positivt till att spela VM. Adrian alltså.
Sen har Carl Grundström gjort det bra, men nu vet jag inte om det här tar slut, om han blir skickad till, jag vet inte hur deras farmalag ser ut inför slutspelet och så.
Ja, jag undrar hur det har gått egentligen för Ontario alltså. Nu blir det snabb googling på den.
Ja.
Nu måste vi kolla här. Ja, för jag tycker nog Grundström kan vara aktuell faktiskt, med tanke på hur bra han har varit, och jag tycker han är en sån där energispelare som lyfter sin omgivning.
Mm.
Han ligger ju tog sist och missade slutspelet, så jag sjunger om det. Så han kommer vara tillgänglig.
Ja. I öst då, där är ju då Ottawa, Järplus, Jumbo. Ja, det är de i hela ligan. Där har vi som sagt Anders Nilsson. Blir säkert aktuell igen eftersom det gick så bra i fjol.
Ja, det tror jag.
De har Per Järvi och Oskar Lindberg också, men de är båda på kontraktsår, så det är tveksamt tror jag.
Det är ändå, man måste säga att det är 50-50 läge i så fall. Nästan.
Ja, dessutom som det är lite osäkert var de ska ta vägen.
Ja, det är viktiga skeden i deras karriärer att skriva nya NHL-kontrakt. Visst, de kan ju visa upp sig i VM också, det kan ju vara ett bra skyltfönster, men samtidigt får de inte bli skadade.
Nej, i Detroit, där tror jag inte. Ja, en har ju varit helt okej, faktiskt, gjort en fin säsong. Ja. De La Rose har ju haft sina framträdande landslag. Nu har han ju tyvärr fått lite besvär med pumpen igen. Otrevligt nog. Och Kronvall och Eriksson tror jag inte att de är så särskilt intresserade, vare sig de eller, ja. De har gjort sig. Kronvall skulle vara en fin pappa i laget. Och få avsluta i landslaget skulle väl vara snyggt. Men jag tror inte det. Jag tror inte riktigt.
Nej, de känns inte riktigt VM-kompatibla i det här skedet av deras karriärer.
Han måste ladda på en ny säsong här, eftersom vi har inlett kampanjen One More Year för Kronvall.
Ja, just det.
Jag vill inte att han ska sluta. Det är på initiativ av en gammal lagkamrat till honom, kan vi säga, som tycker att eller också fortsätta. Det är bara att fortsätta. I New Jersey har vi Jesper Bratt, men han tycker jag skulle vara jävligt kul att se landslaget, men han är ju skadad, så det är tveksamt.
Om han får medicinskt klartecken, det är, nej.
Nej. Buffalo blir ju intressant då. Som sagt, Ullmark kan vara ett tänkbart målvaktsalternativ, men framförallt skulle Rasmus Dahlin vara en dröm då för dem.
Precis, vi kan få se både Elias Pettersson och Rasmus Dahlin i VM här.
Men det är ännu mer i hans fall att det har varit en evighetssäsong som ju bara fortsatte med draften och combines och enorm uppmärksamhet i ett år. Det kan finnas en liten risk att han känner att nej, nu måste jag få ta det lugnt några veckor och bara andas.
Han avstod ju faktiskt VM i fjol trots att han skulle ha blivit uttagen, för att han behövde en andningspaus.
Ja.
Han har ju dock inte en lika intensiv sommar som väntar för hans egen del.
Nej.
Han ska inte draftas och åka på rookie camper och sånt där. Så att det talar väl för att han har ju faktiskt uttalat sig rätt så positiva ordalag om att han kan tänka sig absolut att han är intresserad av att spela för Tre Kronor. Ja, så jag tror faktiskt att han kommer.
Mm. Hoppas det. Deras såna Alexander Nylander och Lawrence Pilut, deras farmalag ska väl spela slutspel.
De går ju fantastiskt bra där nere med andra svenskar som Victor Olofsson och Rasmus Asplund och några av dem där tror jag kommer att få spela i NHL. Och i Sverige då, när de möter Tampa i Globen nästa säsong, redan då kommer de vara NHL-spelare. Men nej, jag tror Alex Nylander åker ju rakt ner i AHL och ska göra deras Calder Cup-push. Det säger jag.
Ja. Johan Larsson, kanske aktuell.
Ja, han var ju med i fjol.
Ja. Ja. Ja, så det håller vi inte med. Sen har vi Rangers då. Detta soul-crushing lag, höll jag på att säga. Det går ju på deras match hela tiden med min säsongsackreditering.
Ja.
Men det är verkligen inte kul längre. Det är inte bra för själen att se så många hockeymatcher som inte betyder någonting.
Nej, jag förstår det.
Men i det här sammanhanget då, så är det bland det viktigaste de har är att säkra Mika Zibanejad, skulle jag säga. Han skulle kunna bli grundstenen i det här Tre Kronor.
Precis, alltså han skulle faktiskt konkurrera med EP om de skulle ha två fantastiska centrar och bygga kedjor utifrån.
Ja.
Och om Raquel kommer också så kan de ju återförena två stycken fantastiskt bra spelare i Raquel och Zibanejad. Så att jag tror Zibanejad, han verkar väldigt positivt inställd till Tre Kronors spel, så att jag tror att han kommer återigen här och vill vara med på resan till ett tredje raka VM-guld.
Ja.
Så.
Jesper Fast hade varit en bra nere i bottom six, men ja, han har spelat färdigt för säsongen, meddelade Rangers häromdagen. Han ska ägna sig åt rehab, så han blir inte aktuell.
Nej.
Henke då? Han har inte avvisat det här med VM än. Han ska tänka efter och ska ge dem besked i mitten av april. När det har gått någon vecka efter säsongens slut.
Ja, det är spännande att se faktiskt. Ja. Tackar jag eller inte.
Han har haft så tråkigt nu på sista månaderna, så jag tror att det inte är helt otänkbart att han vill sätta en bra ton inför sommaren.
Precis, och han har inte spelat så mycket med tanke på att Georgiev har fått så många starter.
Nej, så han
är nog i hyfsad form ändå.
Ja, fast han säger att det har påverkat, att det går så dåligt har påverkat honom också på slutet. Han var ju väldigt bra i början av säsongen.
Ja.
Ja. I Philadelphia slutligen då, som vi har räknat bort nu då.
Ja.
Så finns det Hårde Hägg.
Ja.
Robert Hägg och Oskar Lindblom. Ja, tänkbara också.
Ja, det tycker jag. Så som Lindblom har ju faktiskt fått en ökad roll här andra halvan av säsongen och får ju spela ofta topp 6 och sådär. Och gjort en hel del mål faktiskt och poäng. Och senast han var i europeisk hockey så var han ju fantastisk och blev prisad till SHLs bästa forward.
Ja.
Så att på stor rink komma hem igen och spela ett VM, tror jag han kan vara ett utropstecken faktiskt som man har glömt bort lite grann i den svenska publiken.
Ja.
Så att han skulle definitivt vara VM-aktuell i min bok.
Yes. Ja. Nej. Det är det.
Ja, precis. Men om man sammanfattar lite grann, så en bra målvaktssida, återigen en jättebra backsida med ganska många returnees, vilket ju inte var fallet i fjol. Det var ju bara tre spelare som var med, som varit med i båda guldtrupperna faktiskt. Men nu känns det som att vi kan få tillbaka en Adam Larsson, en Hampus Lindholm. Vi får se Oliver Ekman Larsson.
Ja, sen har vi ju, de har ju fortfarande tid, framförallt efter första omgången, men även andra.
Ja.
Så det är gott om guld.
Precis.
Gröna skogar.
Ja, och sen har vi ju Erik Kusta som vi varit inne på. Mycket spännande nya namn. En Elias Pettersson som kan gå in som första center. Om nu inte Mika Zibanejad vill ha den rollen istället. Och Rickard, återförena med Rickard Raquel. Och så, det är en stark trupp som har stor potential att försvara sitt VM-guld.
Ja.
Så att trots att vi kommer ha fokus på Stanley Cup-slutspelet då i allra högsta grad, så ser man lite fram emot VM också.
Ja då.
Ja. Ja, du kommer framförallt.
Jag kommer sällan att hinna se så mycket av det.
Ja.
Men ändå.
Ja.
Ja, som sagt, en och en halv vecka kvar här, Jonte. Vi har stora matcher coming up. En väldigt stor är ju i Tampa på lördag. Inte för att den betyder så mycket för slutspelsbilden. Mm. Men prestigen i Tampa Washingtons tredje möte på mycket kort tid. Det blir en måste-match att se.
Ja, och med tanke på hur det såg ut senast, som benämndes som den bästa matchen för säsongen, så kan vi ju onekligen rekommendera att kika på den.
Ja, Bäckis sa det. Till och med Bäckis, som inte brukar använda så stora ord, han såg väldigt mycket fram emot den matchen.
Ja, det kommer vara ett revanschsuget Washington och ett riktigt laddat Tampa igen. Alltså. Så det blir prestige. Och det är en liten, betyder ju inte så mycket inför slutspelet, men det är ändå någon slags signalvärde som skickas fram och tillbaka där.
Ja, man tror ju att de kommer att mötas igen i konferensfinal. Oj,
nu blir jag så där tyst, för att nu vet jag, nu blir det så mycket.
Men tänk, det är ju jobbigt att tänka på skador som kan inträffa. Det vill man inte ens, det är ingen idé att spekulera. Men Washington har ju redan åkt på en jävligt tung, som det verkar som att Kempner blir borta.
kryckor
på av säsongen. Ja. Mm. Och han var ju fallet att de tradade till sig honom. Han var ju den slutgiltiga pusselbiten i fjol.
Ja.
Men som någon sa, det gör det ännu större att, eller viktigare att de faktiskt tradar till sig Nick Jensen i år.
Ja, det är ju, visar sig bli ännu mer avgörande kanske den traden. Ja. Faktiskt. Och det var ju i senaste Tampa-matchen som han blev skadad Kemp med efter ganska fult spel av Cedric Paquette.
Ja.
Så att det pratas ju lite grann om att Tom Wilson är sugen på hämnas. Usch.
Ja. Vi får se. Apropå skador så verkar det som att Marcus Johansson, tack och lov, kommer tillbaks. Som har haft sån fruktansvärd otur. Han fick någon smäll på lungan. Lungan.
Det ska du inte köra förstå.
Nej. Verkar vara klar för spel mot Rangers. Så det tycker jag är väldigt roligt. För han har haft sån satans otur. Så det är härligt om han får komma tillbaks.
Man undrar honom lite slutspelshockey här.
Ja, verkligen. Ja, men det... Ska vi sätta punkt då, Roman?
Ja, det tycker jag vi kan göra. Det blev en ganska matigt avsnitt det här. Vi är uppe i en timme och en kvart ungefär.
Ja.
Så att vi tackar väl, vi säger väl tack och bock. Och sen så är det det sista grundsäsongsavsnittet då, nästa vecka.
Ja, det blir spännande.
Det blir otroligt spännande. Mm. Så att vilken vecka vi har framför oss till dess. Men vi säger tack och bock för den här veckan nu.
Det gör vi. Hej då!
Hej!
Hallå!
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjud och Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two,
times, speed, so
hallå.
One, two, times, speed, so
hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so hallå. One, two, times, speed, so hallå. One, two, times, speed, so hallå. One, two, time, speed, so hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.